väldigt bra. Alltså jag hade en så mysig kväll med Nova faktiskt. Och det var lite roligt för att jag var ute och sprang en lång runda. Och då sprang jag liksom medvetet förbi hennes nya jobb.
Men är det i Köping?
Men alltså Köping, hon jobbar på ett produktionsbolag som har kontoret på Södermalm.
Jaha.
Ja, så Köping är ju en produktion som hon jobbar med. Så åker hon dit.
Jag trodde hon var där. Jag trodde hon var där alla vardagar nu.
Nej, inte alla vardagar.
Okej.
Och du ska åka till Marbella?
Yes. Eller när den här podden kommer ut så är jag redan i Marbella.
Ja. Mm. Åker du imorgon eller?
Ja, när podden kommer ut så har jag redan åkt igår. Så det beror på hur vi... Yes, jag ska vara där. Ja, alltså jag firar min första barnfria vecka i livet med att vara där. Och alltså jag jobbar ju därifrån såklart. Det jobbar precis likadant där som här. Men jag får lite värme och spelar lite paddel med min älskade tränare som jag har spelat med i så många år nu.
Har du bokat in honom?
Ja, absolut. Alltså det är inte så här svårt att boka. Det är ju bara när det är högsäsong och höstlov och påsklov och alla de här liksom kritiker. Då måste man ju, nu när man åker ner så här off-season, då kan man ju bara så här... Han har ju massa luckor, alltså det är ju inte så. Så att,
Men flyger du med SAS eller?
Jag flyger med SAS. Jag älskar det här klippkortet som vi har nu. Vilken jävla räddning. Bästa, finns det att köpa för vem som helst? Eller var det någon specialdeal? Eller vad var det här?
Alltså, bra fråga. Jag tror väl... Ja, nej, det ska du nog göra. Jag vet bara inte. Alltså, det enda var väl att det är så nytt, liksom. Som jag fattar det.
Älskar det. Helt otroligt jävla bra. Jag hade ingen aning om att det skulle... För att när vi fick förslaget... Så kändes det ändå så här, fan, man kan ju komma ner till Marbella för 3 och 5 ibland, eller du vet.
Ja.
För då var det så här, varje resa tur och retur skulle landa på 4 och 9.
Ja, exakt.
Så det kändes ju inte som värsta klippet då, men nu så här i efterhand. Herre min gud, alltså det är så dyrt och finns ju liksom inte, det går inte att få tag på en resa för under 8000 kronor tur och retur till Marbella nu.
Är det så? För jag flög ju med Eurowings ner sist. Och det pressade jag typ 2000 spänn, tror jag. Alltså
ja,
fram och
tillbaka.
Men vadå, har du kollat Ryanair och alla flygbolag?
Nej. Alltså det är ju skillnad på folk och folk. Jag håller inte på med det där. Alltså. Jag skojar.
Vadå?
Nej. Alltså så här... Nej, jag flyger gärna SAS eller Norwegian, direktflyg,
jo,
bra
alltså,
flygtider.
Eurowings är det absolut inget fel på.
Nej, det är absolut inte. Ja, nej, men det är det verkligen inte. Och jag har flygit Eurowings, jag får med att jag flög Eurowings i somras när jag flög med mamma och barnen. Och då pröjsade jag ju 10 000 per skalle, så att det är ju lite säsongsbetonat skulle jag säga.
Ja, det är klart att det. Men är du nere i en... Alltså åker du tisdag till tisdag eller?
Jag åker onsdag till onsdag.
Jaha. Vem tar barnen på tisdag?
Nej, men jag hade flygit hem på tisdag men det fanns inget flyg. Så Patrik, min älskade kusin, sover med killarna en natt där. Så jag hade inte ens tänkt att informera er om det faktiskt, papporna. För att det... Ni kommer inte märka av det och killarna tycker ju bara att det är det roligaste som kan hända dem. Liksom när han ska vara där och flippa köttbullar. Och det blir som en så här happening för dem.
Det är klart. Men det ju sjukt alltså, att få en sån där vecka. Det kommer ju göra dig guld. Alltså, det är ju helt underbart att kunna åka ner dit och bara så här...
Ja, det tror jag verkligen. Jag tror att jag känner att jag behöver komma bort lite från... Sverige också, så att det var verkligen helt perfekt planerat. Eller, ja.
Ja, jävlar alltså. Men du, ska vi kicka igång?
Verkligen. Oj, 11:11. Yes, då kör vi igång med första frågan här. Jag är 31 år gammal. Jobbade 2 12 timmars pass med en kille som jag klickade med på en så djup nivå. Vi hade så kul med varandra och kunde mötas på ett intellektuellt plan. Sällan jag möter folk på ett intellektuellt plan, känner jag.
Ja. Så roligt att det är just det ordet som är svårt.
Ja. Intellektuellt plan. Tyvärr så var han bara 24 år. Mm. 7 år yngre än mig. Så jag kände att fan att han inte är några år äldre. Då hade vi klickat och kanske börjat dejta. Men jag tycker ändå att det var en kontakt jag ville utforska, även om det inte skulle bli form av dejting. Så när sista passet tillsammans var slut så skulle jag åka och handla. Och han ville ha en klase bananer. Så sa han att jag skulle lämna mitt nummer så att han kunde swisha. Jag tyckte det kändes fånigt att han skulle swisha så lite. Sen kände jag ändå att det vore kul att hålla kontakten. Så jag lämnade bananerna i en kylskåp. Vi bor på arbetet i personalbostäder. Med en liten lapp. Swisha inte, men... Och så hennes telefonnummer. Mm. Ifall du skulle ha vägarna förbi Karlskrona någon gång. Jag såg det som en rolig grej och att jag följde mitt hjärta. När vi råkade stöta på varandra nästa gång så var han helt stel och kollade inte ens på mig när han pratade. Han kollade på min kollega, var helt avståndstagande. Det kändes så märkligt. Vi som haft en så bra kontakt. Jag kunde verkligen sett oss som bara vänner. Så nu känner jag mig så jäkla pinsam, som att gamkärringen inte kunde låta sig lämna sitt nummer till en ung kille. Jag känner mig så dum och pinsam, men på något sätt känner jag mig även modig, som följde mitt hjärta. Jag tycker inte att meddelandet har varit så flörtigt. Jag skrev det mer med känslan att jag ville att jag uppskattat hans sällskap, att jag uppskattar honom som person. Men det verkar ha slagit helt fel. Vad tycker ni? Var det fel av mig att skriva den lappen? Var jag för på? Ska tjejer inte ta kontakt på det här sättet? Har jag gjort något fel eller ska jag fortsätta att gå den här linjen? Känner mig bortgjord nu i alla fall. Tack för en så bra podd genom alla år.
Men har du blivit någon expert? Har du blivit den man vänder sig till? Alltså, hur gör en 40-plussare när han ska ragga upp en 7-årig?
Men 40, vänta, 40 plus och 7 år och gammkärring. Och vad fan, vad är det här för något? Jag är inte riktigt klok. Alltså 24, då var hon 31. Har jag räknat rätt? Ja, 31 år och han var 24. Ja, alltså vad ska jag säga? Jag tycker inte att hon har gjort någonting fel. Jag tycker precis som hon skriver att hon bara har varit lite så här gullig och härlig. Och det är så märkligt också hur det alltså, kan bli så där att man så här, man träffar en människa, man tycker själv att man bara så här, woho, bara råklickar, värsta bara så här, oj oj oj, det här var ju riktigt bra, och sen så var det inte det.
Ja, okej. Okay. Ja, men absolut. Nej, men då kan jag se det utifrån ett annat perspektiv. Nummer ett, så finns det människor då som ger väldigt mycket av sig själva. Alltså som är, vissa är ju, alltså alla, det finns ju olika personlighetstyper, och vissa är ju lite reserverade och vissa är ju...
Jo, men alltså verkligen, och det var ju det här vi pratade om förra veckan. Kommer du ihåg det, den här tjejen som bara, han bara tar på mig och kramar mig.
Ja, exakt.
Och då, var ju, då sa jag det också så här att... Alltså, vissa människor är ju så. Du är ju så att du, så här, du kramar och håller om precis varenda människa som kommer i din väg. Ja. Det är inte jättekonstigt om du stöter på en tjej på krogen som bara så här, han är nog intresserad av mig för han tar på mig.
Exakt.
Alltså, det är ju inte konstigt.
Ja, liksom. Det har ju inte bara med alltså, den här dynamiken mellan man och kvinna. Alltså det där kan ju vara så. Så där kan jag ju vara mot en kille också. Alltså en kille kan ju känna så här... Men gud vad han var trevlig och vilken jävla bra connection. Vi måste börja höras och ses, medan det där kanske bara är ett uttryck för hur jag är mot alla. Alltså det kanske inte är riktat personligen med någon, men en person som kanske inte är van vid det kan ju bli lite överrumplad och bara, men gud, alltså, vi fick en sån jävla connection. Jag ringer och väcker honom ikväll. Han kommer bli så glad om jag ringer. Tja, kommer du ihåg mig? Vi hade så jävla kul. Och man bara, jo, ja, men du bara stod och kramade om mig och vi pratade om livet och fan, ska vi ses liksom? Alltså det är ju den ena aspekten. Sen så tror jag lite beroende på vad det är för kille så kan det ju bli lite så här. Alltså jag tänker så här, en ung kille och sen är hon lite så. Alltså hon har ju inte gjort något fel. Absolut inte. Men
absolut inte.
Han kan ju möjligtvis ha lite svårt att hantera den här situationen som uppstått. Det kan ju vara så att han tänker på henne på ett helt annat sätt. Och när hon plötsligt bara så här, ring mig lilla gubben, mitt lilla kuttesmycke, så ska jag ta och lära dig om älskskog och hur man hittar klittan. Du vet, han kan ju bli svinstressad.
Stressad,
Så att jag tror liksom att, alltså bara hans beteende, jag bara tänker typ så här, alltså jag kan verkligen se framför mig, jag försöker tänka tillbaka när jag själv... Alltså när man var typ i... Alltså jag kommer ihåg någon gång när man var lite... Vad var han nu? Han var 24. Ja, men du vet, när man var så här 20 plus och började gå ut och så ibland hamnade man i klorna på någon lite så här, lite överförfriskad liksom 35-taggare som bara sög tag i en och bara skulle dra hem en, och hennes man var minsann bortrest och du ser ju ut att passa mig perfekt för lite kul, och man bara... Man kunde bli så här, gud, hur ska jag liksom slingra mig ur det här på något bra sätt? Alltså, det kan jag fatta. Alltså, det är där jag tror liksom skon klämmer lite grann. Att han blev nog faktiskt lite... Och det är uttrycken. Men det behöver ju inte... Alltså, det är ju inte ett betyg på henne. Eller hur hon ska vara eller förvänta. Hon ska ju bara köra sitt race. Det är ashärligt, tycker jag. Att hon lämnar sitt nummer. Så hon ska ju inte känna det.
Hon ska fortsätta att bete sig precis som hon gör. Hon har inte gjort något fel överhuvudtaget.
Nej, exakt.
Och så här, hade jag varit dig, du som skriver, så när du glider förbi honom där i personalkorridoren nästa gång och han håller på att flacka med blicken och fokusera blicken på din kollega och inte ens våga titta på dig. Det är så här, någonstans så har ni ju haft ett moment, eller i alla fall ni har snackat, ni har... liksom det här med det intellektuella planet, då har ni ändå så här pratat och umgåts. Alltså hade jag varit dig så hade jag bara så här knuffat till han i liksom i sidan lite lätt och bara så här,
vilken bra idé. Stressa honom lite mer.
Jag hade bara så här,
är bananerna fina? Hur är det med din banan, lilla gubben?
Nej.
Ska jag skala den? Jag skala hela dig. Låt honom bara landa i det här. Alltså
jag hade nog bara så här, ingen swish, ingen sms, ingenting.
Nej men, åh gud vad det blir bara. Nej. Var bara liksom... Alltså han måste ju bara få landa i den här nya situationen. Jag tror att han är en ganska osäker kille liksom.
Men så här då. Ska hon inte bara så här... Gå fram till honom och bara
hon ska inte gå fram och göra någonting. Ursäkta, låt honom bara.
Kan jag få byta ett ord med dig?
Ja, inför bara, alla på jobbet.
Ta honom åt sidan och bara se honom i ögonen. Det hade jag också kunnat göra. Se honom i ögonen och bara så här, du, förlåt. Det var inte meningen att så här, vara påflugen eller attackera dig.
Nej.
Jag menade ingenting med det här. Jag tänkte bara att så här, jag skrev mitt nummer för jag tänkte att det vore kul om du ville höra av dig. Ta en kaffe.
Bara ta en kaffe. Det är ju bara, det är ju allt det du säger är ju precis exakt det han inte vill.
Vem bryr sig om vad han vill? Han bad mig köpa en klase jävla fucking bananer. Jag köpte bananerna. Jag lämnar mitt nummer. Skicka ett sms, tack för bananerna.
Du kan väl tacka för bananerna åtminstone. Nej, men det är ju allt det du säger gör ju bara... Alltså, om man nu ska ge henne lite konkreta ord, sitt bara lugnt i båten. Liksom. Det där kommer ju vändas.
Sitt bara lugnt i båten, ignorera, se åt andra hållet. Hallå, nej. Sverige ringde.
Nej.
Sverige ringde och undrade om de kan få tillbaka sina metoder.
Ta in här i konferensrummet, sätt den ner. Förbered dig gärna inför mötet med honom med några liksom kraftfulla punkter på där du tycker att det är lite orimligt att han inte åtminstone... Du har ju ett val här. Det är ju antingen att swisha eller höra av och ta en fika och ligga med mig. Och det, du gjorde inget av det. Jag fick varken swish.
Nej, jag tycker det är dåligt. Ja, jag tycker dåligt. Det är dåligt. Nej, swish hade jag inte velat ha, såklart. Precis som hon inte heller ville ha det. Men ett sms med så här: tack för bananerna. Det hade jag, det hade jag fan förväntat mig.
Ja, jag vet att det inte. Nej, men jag tycker att hon bara ska släppa det där och låta tiden gå lite grann. Och sen kommer hon hitta tillbaka till det där. Plus att han måste ju bara landa lite de här tankarna. Alltså, av någon anledning så blev
han men stressad. Ja, i vilket fall som helst, sluta absolut inte med ditt beteende. Jag tycker det var skithärligt gjort av dig. Det var kul, var med glimten i ögat. Det var bara positivt. Fortsätt göra så. Du kanske inte behöver rycka tag i 24-åring nästa gång. För de är ju lite, kanske lite mer stressade och omogna.
Men när du glider förbi, han sjunger den här skala banan. Skala banan. Skala banan. Så Sverige går och blinkar till honom hela tiden. Och fy fan vad hon sik. Hon skulle kunna sika sönder den stackars killen.
Jättekul. Gud vilken rolig. Det hade jag nog också kunnat dra till mig faktiskt.
Ja, jag vet. Du hade gjort alla fel.
Banankontakt.
Är bananerna fida? Trasade bananer. Ja, men trasade bananer kan hon sätta på. Du, vi kör nästa
fråga. Vi går vidare. Hej, jag har ett stort relationsproblem med min syster för att vi tycker olika. Jag röstar blått, hon röstar rött. Och hon tycker att jag är en hemsk och inhuman som kan rösta blått. Det känns som att man endast är godhjärtad så länge man tycker precis som henne. Jag har försökt att prata med henne flera gånger om att jag inte vill prata politik för att det alltid slutar med bråk. Och nu känns det som att det cirkulerar en dålig stämning mellan oss. Så himla tråkigt när hon är den som står mig närmast i livet efter min familj. Vi är så sjukt lika, men när det gäller politik tycker vi helt olika. Och det är så tråkigt att vi ska bli osams om detta. Har ni några tips på hur vi kan prata politik utan att undvika bråk? Vore så kul om ni tog upp min fråga. Måste de prata politik överhuvudtaget?
Nej, det är det första jag tänker. Alltså jag tänker när jag ska... Jag gjorde misstaget att diskutera den här abortfrågan som har varit på tapeten i USA med mina systrar uppe i Jämtland tidigare i år, alltså i somras. Och då ska jag ju i tillägg till det säga att vi tycker exakt samma sak. Men vi kunde inte ens diskutera det, trots att vi var liksom överens. Alltså det är så jävla... Nej, men det väckte så mycket känsla. Alltså de blev helt galda, speciellt en av mina systrar. Alltså du vet, det var så här... För jag försökte bara, alltså jag ville diskutera det utifrån så här perspektivet så här. Hur är det rimligt att så många människor de facto liksom har de här helt sinnessjuka tankarna om abort? Alltså att du vet att vissa då tycker att livet börjar i samma sekund som, du vet, ägget. Alltså det är så här. Vi var ju, skulle jag säga, rörande överens. Men trots det så blev det bråk.
Varför blev det? Vad bråkade ni då om?
Nej, men det är ju det jag skulle säga. Att vissa diskussioner med syskon blir ju så eldiga trots att man är överens om saker. Alltså vi hade inte en motsats, men ändå blev det. Det väckte så mycket känslor. Då var ju hela den frågan liksom verkligen högaktuell och på tapeten. Och den väcker ju mycket känslor, såklart. Men det, jag tänkte verkligen på det. Herregud, jag kan inte. Man ska undvika att prata. Alltså så här, det där är ju också, tycker jag... alltså det där är väl också väldigt mycket en alltså ett stort samhällsproblem att det är så aggressivt tonläge. Och jag tänker nu efter, alltså mot, alltså de röda mot de blåa och liksom det borgerliga mot vänstern. Och nu när SD har liksom kommit in i politiken på riktigt och liksom blivit så här det känns som att det har skapat en ännu större aggression, tycker jag, mellan för och emot, och du vet, att det har blivit så påtagligt med hur mycket frustration det finns i samhället på något sätt, tycker jag.
Ja,
alltså jag tycker tonläget är alltså värre än någonsin när det kommer till liksom politik och hela den här liksom, alltså det är så, det går inte att diskutera någonting med någon egentligen.
Alltså jag skulle även vilja tillägga att jag märker en mycket större frustration, missnöje, liksom på gränsen till depression överlag i samhället och
ja, men
hos
tacka
människor.
Fan för det.
Jo, men precis.
Tacka det är fan liksom, för det. Kolla på räntorna, kolla på ekonomin, krig,
nej, men det är
pandemin.
Krig, det är
pandemin, det är så mycket skit.
Chockhöjda elpriser, alltså, det börjar bli dåligt
det
väder. Det är liksom, allt är ju bara...
Fan.
Så att jag tycker att det
känns... Ja, och då har vi inte sett det värsta. Alltså jag
tänker nu...
Alltså
nej,
det är ju typ först nästa år, det är ju då det blir... slaktas med ekonomin och allting. Alltså helvete. Alltså, nej, men det är ju åt helvete. Men jag har reflekterat över nu när SD fick så mycket röster, då är det som att de som har då varit så att säga, eller de som har sympatiserat med SD och röstat på dem, de har ju fått lite luft under vingarna nu. Så nu är ju de lite så här, vad var det jag sa? Och de röda då som inte trodde kanske att det skulle gå så långt eller som har flaggat för det här väldigt länge, de har ju bara så här, okej, nu får vi växla upp ännu hårdare ton för att liksom mota tillbaka. Så att det har blivit, tycker jag, alltså jag tycker att den här innan var det, alltså det var ju en period på något sätt där man ändå kunde mötas lite på mitten. Men nu tycker jag det verkligen har blivit så här. Nu är det liksom höger mot vänstern. Alltså mer än någonsin på något sätt. Och det tycker jag har skruvat upp. Och det gör ju på något sätt... Alltså det återspeglar sig ju bara i en familj då, tänker jag. Att man bärs med sig... Om vi tar den här syrran då, i frågan. Då sitter ju hon säkert på nätet och är engagerad och debatterar och skriver kommentarer. Och så bara fyller hon... sin kropp med dåliga energier och ilska och allting. Och sen så kommer syrran och bara, ja, men jag tycker det skulle kunna vara ganska bra om någonting. Jag tyckte att han Ulf sa någonting ganska bra. Och hon bara, är du helt dum över dig, för fan, min syrra, mitt kött och blod. Jag har suttit och motat tillbaka högen på nätet hela dagen. Och sen när jag kommer hem och ska ha mysig fika med min syrra, nej, då står hon där som en jävla SD-anhängare. Jag hatar ju SD-anhängare. Ska min syrra vara det? Liksom. Mm. Alltså det är ju precis det som händer. Man matar sig med all den där jävla dåliga...
Men så vad är rådet då? Ska de inte bara försöka att inte prata om det?
Verkligen, skit i det. Man ska inte prata om... liksom, om man inte kan ha en liksom, vuxen fungerande diskussion och hon har mycket aggressioner. Och just nu är det är ju känsligt just nu. Det är klart som fan att det är känsligt. Det är ju en så här... Det är ju en helt absurd... måste ju vara en helt absurd känsla... liksom för henne liksom att eller alltså det är ju, det är känsligt. Det man får bara undvika det, man får försöka liksom fokusera på att prata om det som är bra. Men så är det ju alla relationer, alltså jag och Julia, vi har ju ett ord, vi säger ju uggla när en diskussion spårar ut, för att den inte ska spåra ut för mycket. Alltså om vi liksom hamnar i så här, men jag tycker det, hon tycker det, och så börjar vi så här, då säger vi den, då kan en av oss när som helst säga så här, nu säger jag uggla. Och då måste man sluta diskutera. Och så får man fortsätta diskutera när man har lugnat ner sig, eller dagen efter eller någonting. Och det är ju ett jättebra, tycker jag, knep när en diskussion kan riskera att spåra ut. För det kan ju gå verkligen åt helvete.
Och jag brukar väl kanske... Alltså jag som då tycker... Alltså jag tycker ju mera om att diskutera och argumentera. Och jag ser ju inte på det som något negativt, vare sig med mina vänner, killar eller familjemedlemmar, så tycker jag ändå någonstans att när man börjar märka att så här, snart kommer vi börja bråka och bli ovänner, då kan man ju kanske bara så här, okej, vet du, vi tycker olika om det här. Vi kan väl bara få göra det. Så kan vi prata om någonting annat nu.
Ja, men det är såklart i praktiken, eller det, alltså teoripraktik, det är ju jätteförståndigt att säga så, va? Men den ena personen kanske inte hör en förståndig argument, och då är det bra att ha ett ord som båda har kommit överens om att man använder om en diskussion spårar ur. Alltså det är ett jättebra tips till henne.
Supertips. Katrin och Bingo, nu måste ni hjälpa mig. Jag känner Katrin och har träffat er båda, så jag måste vara anonym.
Va? Oj. Jaha, det här missade jag. Det är jag som har skit.
Gud vad roligt. Uh-huh. Ja. Får vi se om jag listar ut vem det är då? Så här. Det är en kille, helt min typ på alla plan. Jag känner mig kär, men han är så hemlighetsfull att jag ibland undrar vad jag är kär i. Vad fan ska jag göra med den här killen? Ena dagen frågar han, när ska du bli min på riktigt? Nästa dag kan han tycka att jag inte är tillräckligt gullig och vill inte ha honom tillräckligt mycket för att vi ska ses. Han vill att jag ska vara på honom mycket med känslor, bekräftelse, men har inte fattat begreppet som kallas ömsesidigt. Jag är extremt kärleksfull mot honom och ibland kan jag få svar tillbaka, citat, gulligt. Ibland känner jag mig så dum som överöser honom med så mycket fina sms men får inte så mycket tillbaka. Men ändå säger han att jag är så upp och ner hela tiden. Jag har förklarat till honom att jag såklart blir ledsen ibland när jag knappt vet något om honom men visar ändå kärlek varje dag. Ska jag bara släppa honom och bara inse att jag kommer aldrig räcka till? För jag kommer inte få det tillbaka som jag ger. Till sist känner jag mig så dum. Är det värt det? Kanske är jag bara hans tidsfördriv. Ni vet känslan i kroppen som ibland uppstår då man inte vill skriva utan ta upp telefonen och ringa och bara skrika ut vad man känner och sen lägga på. Puss. Anonym. Hon har skrivit längst ner vem det är. Gud vad roligt. Ja, det var roligt. Jag vet vem det är. Eller jag känner henne. Ja. Det spelar ingen roll.
Nej, jag skulle säga att det här är en typisk player. Alltså den här killen är ju bara så här. Alltså jag säger ju till henne att hon har ju hamnat i liksom klorna på en sån där lite, alltså det här är ju så här manipulativt beteende. Hon blir manipulerad.
Ja, alltså samtidigt som jag kan känna så här, jag är ju lastgammal. Jag har ju varit i så många relationer i mitt liv, verkligen långa relationer, och upplevt väldigt olika typer av killar. Och jag kan faktiskt tycka att människor är olika, och vissa är ju väldigt liksom så här känslomässiga och bra på att uttrycka sina känslor och vad de vill och vad de, du vet så. Och vissa är ju inte det. Alltså det har ju väldigt mycket att göra med genetik och uppväxt och allt.
Ja, men om du då skulle säga någonting om en som är i, så att säga, en som är i balans och harmonisk och ha nära till sina känslor och den som har en komplicerad relation till sina känslor. Hur skulle du särskilja? För nu beskriver du olika känslotyper, men det måste ju finnas i ditt spektra av de här olika killarna något som du skulle klassificera som en sund person och en som har ett osunt förhållningssätt till sina känslor.
Okej, men då kan jag säga att utan att ha gjort en liksom noggrann undersökning så skulle jag nog kunna ändå säga att 90% av alla människor jag mött i hela mitt liv har ett komplicerat förhållningssätt till sig själva, sina känslor, sin självkänsla, sitt sätt att kommunicera och uttrycka sig. Alltså jag tycker att det är väldigt ovanligt med människor som är så här tydliga, stabila, har en bra självkänsla. Alltså jag tycker att det är ovanligt att man träffar såna människor, både liksom tjejer och killar, kvinnor och män, olika åldrar. Så att jag tycker inte att man behöver, alltså ibland kan man ju känna så här, han älskar mig. Jag vet att han älskar mig. Han kan inte säga, han kan inte se mig i ögonen och säga det. Han gör det vid speciellt utvalda tillfällen, kanske med lite alkohol i kroppen, och det är ju för att han aldrig har haft föräldrar som har sagt det till honom, till exempel. Men jag vet att han älskar mig. Jag har varit i sådana relationer i många år där jag, alltså, så att, men sen så här, det är klart att det är mycket behagligare, och man får ett mycket mer njutbart liv när man är med en person som är liksom självsäker och tydlig. Och alltså jag tänkte på det här om dagen. Du säger ju alltid att så här, när det är rätt så är det lätt.
Mm.
Och jag träffade ju faktiskt en kille för inte alls länge sedan, där jag bara verkligen så här, jag tänkt på de här orden som du har sagt så otroligt mycket. För att det är så, alltså det är som, det är så 100% lätt, tydligt, rak kommunikation. Jag vill vara med dig, jag tycker om dig, ska vi ses då och då, ska vi göra det här och det här. Och jag har verkligen tänkt så här, gud, det finns ju killar som inte ska vara så här, liksom lirka och spela svåra eller spela något spel eller liksom sätta sig själva i första rum. Alltså det finns ju de här människorna, men jag tycker att det är väldigt ovanligt med sådana människor där allting bara är så jävla solklart och bara så här, ingenting är komplicerat eller konstigt eller märkligt. Jag behöver aldrig tänka en enda tanke på om han, vad han vill eller vad han känner eller vad han tycker eller, alltså förstår du?
Ja. Nej, men jag fattar precis. Och jag blir lite nyfiken på vad jag blir kategoriserad utifrån ditt synsätt. För när du beskriver de här killarna som du har träffat som är lite skeva, är jag en av dem då?
Nej, absolut inte.
Nej.
För att absolut jag, inte. Men jag undrar om jag... Ja, men kanske någon mer förutom dig som jag haft en relation med där det har känts supertydligt. Ja, annars exakt. Har det nog varit klurigt, lite småkomplicerat, lite att man så här, vart är vi på väg, vad känner han, vad vill han?
Ja, exakt. Och då tänker jag ju så här, vad har han för intentioner? Alltså,
det ligger ju hos honom.
Jag vet. Men, och jag håller verkligen med om att en person som kanske inte är nära sina känslor eller har svårt att uttrycka sig av olika anledningar, men som ändå är genuin och liksom så här, äkta så här, här är jag vill vara med dig men jag har svårt att uttrycka mig. Det är ju en sak man kan så att säga hantera, men det hon beskriver uppfattar jag mer som att han har nästan lite så här, alltså jag ska inte kalla honom för sadist, men att det där är lite psykopatbeteende tycker jag. Man ger varmdusch, kalldusch, varmdusch. Alltså, det är en light-version. Jag tycker inte att hon liksom kanske behöver göra en jättestor sak av det. Men han har ju psykopatiskt beteende när han duschar varmt, duschar kallt, duschar varmt. Alltså, det är så här klassisk psykopat som är så här lite gullig, suger in, stöter bort, suger in, stöter bort. Och så står hon i det här hjulet och trampar och försöker få bekräftelse. Det är inte en sund, ett sunt utgångsläge för relationen. Han är inte en person som bara så här, jag har verkligen känslor för det, jag älskar det, men jag har lite svårt att uttrycka det, så jag håller på och psykar dig lite grann, för jag har så svårt att säga vad jag tycker. Svar nej.
Nej, men så här, han kommer inte förändras. Det här är han, jag tror att det här är hans personlighet baserat på det livet han har levt.
Och han har lite osköna tendenser. Och det finns bara en sak för honom. Det finns ett sätt för henne. Ignorera. Låt han komma. Spring inte och jaga. För att så fort du börjar liksom så här krafsa på hans dörr, så bara bekräftar du hans dåliga beteende. Alltså du uppmuntrar ett dåligt beteende. Låt han komma. Ring inte honom på en vecka. Vad fan tror du så hände på en vecka? Det är ju inte så att känslorna svalnar. Det kan ju för fan gå ett halvår. Ring inte han på en månad. Låt han krypa tillbaka. Om han inte kryper, skit i honom.
Ja, absolut. Ja, men det kan jag verkligen hålla med om.
Men 100%.
Jag bara menar att så här, alla människor som inte är så jävla stabila och mår bra och är förnuftiga, alla de människorna förtjänar att få kärlek och relation och allt det också. Och det kan ju vara så att man faktiskt kan se det fina i att kämpa lite i en relation och så här, kanske så här, se det som en utmaning att få honom att bli mera
stabil. Och... Ja. Och det håller jag med utifrån ett kompis- och nära vän slash släkt familjeperspektiv. Men att investera sina egna känslor i en person som är i obalans, som har osunda värderingar och synsätt på sak och ting, det är inte att rekommendera. Du går inte in, du delar inte ditt hjärta med den personen. Hon kan
ju
känna... Vad
ska den personen göra då? Den personen ska aldrig få kärlek, eller?
Men du kan ju få kärlek, men kärlek kan väl ta sig olika uttryck. Så behöver vi fan inte bli ihop med en jävla fuck-up. Bara för att...
Vem ska vara ihop med honom då?
Ja, men det är väl det. Alltså en... Ja, okej. Okay. Så du tycker att relationen ska ha någon slags utgångsläge av välgörenhet? Att man bara så här... Men gud, här står du med din trasiga barndom och dina drogproblem och sena nätter. Vem ska älska dig om inte jag gör det? Hörrni, tjejer, ni får ta någon vanlig kille, va? För att jag är nog tvungen att ta den här killen, för här, det verkar inte vara någon som vill ha honom. Alltså det är ju en fin tanke, men så går det ju inte. Du kan ju inte vara ihop med någon bara så här, han kommer inte hem. Han har inte varit hemma på 2 dagar. Nej, men mamma. Vem ska älska honom då när han vaknar i bakfull och ligger där och har ångest över allt dumt han har gjort? Vem ska älska honom? Jo, det får jag göra. Nej, det tror inte jag.
Ja, men vadå? Jag tycker ändå att det är så här...
Det är skönt att de orden kommer från din mun. Så här.
Jo, men för att jag kan ändå se det vackra i att vara tillsammans med en kanske lite trasig människa som man känner att så här... När vi har en fantastisk stund så är den så fantastisk så att det är värt att kanske ta sig igenom de mindre fantastiska stunderna för att man vet att det här är en trasig person. Jag älskar honom ändå.
Ja, men det kan man väl göra såklart. Men jag tror inte, alltså, om man är beredd att göra den uppoffringen, absolut. Absolut, det är väl klart det. Men om man har perspektivet att man, så här, att man värnar om sin egen energi, sina egna känslor, om att inte bli sårad. Det beror ju på vilken nivå. Alltså, ingen människa är ju perfekt. Det är ju inte så att man ska springa runt och leta efter en helt perfekt person. Men det som jag tycker liksom framgår här ganska tydligt, att det finns en liten underliggande känsla av sadism där han ska liksom hålla på och psyka henne och hon inte riktigt duger och så här. Det är bara så, det är så tröttsamt om man då i tillägg då, alltså, jämför med vad du befinner dig nu. När allting känns rätt så blir det lätt. När man har de här tankarna och det är motigt och jag försöker och ena dagen duger och andra dagen duger inte. Det är inte kul. Det är inte schysst. Och jag tycker att hon förtjänar någonting mycket bättre. Och jag tycker absolut inte att hon ska liksom försöka på det sättet hon gör. Utan ignorera. Låt han komma. Kan han inte hantera det på ett vettigt sätt och bete sig, ja, men då är det bara att liksom sakta men säkert bara fasa ur sig.
Mm.
Den där klonar ju honom. Liksom. Det är klart att han tycker så här. Alltså jag vet ju själv... När man i yngre, alltså när man har dejtat många, alltså under de här singelperioderna när man var mycket yngre, liksom, vi säger åldersspannet liksom 25-30 där eller någonting, när man var så här superaktiv och kunde så här dejta fler tjejer samtidigt, då kunde man ju vara en sån där kille ibland som bara, men gud, det var länge sedan jag hörde av mig till henne, och så visste man att bara man hörde av sig så förlängde man relationen och inte tappade henne från kroken. Alltså det blev en sån här, ja men lite så här oskön stil egentligen, om man ser det till att man, alltså lite egoistiskt att tänka så, att man så här, jag hör av mig till henne för då blir hon ju lite varm inombords i 3 månader till typ.
Ja, ja, nej.
Det är inte att rekommendera. Nej, så att jag menar...
nej, men alltså sen också, jag kan ju också känna så här, med tanke på att jag vet vem vi pratar om. Aha. Så kan jag också känna, ja men det var, hon skrev ju det, att hon känner mig och har träffat dig. Så, och
men
så
gud,
längst ner,
då måste jag också tänka.
Nej men längst ner så skrev hon ju vem hon är. Så att jag vet ju vem vi pratar om.
Vänta, jag kollar inte. Så jag inte
nej men skit i det, nej, skit i det. Du vet inte vem det är. Och då känner jag bara så här, den här tjejen vill ju liksom bilda familj och ha barn och så. Så att det är väl kanske inte en jättebra idé att skaffa barn med en sån här kille, om inte han liksom kan ta tag i sig själv och faktiskt försöka ändra på sitt beteende. Det är klart. Alltså så här, jag hade väl inte lidit så jävla mycket av att ha en relation med en sån här snubbe idag där jag befinner mig just nu. För jag hade ju dissat honom tillbaka, och så hade vi dissat varandra lite fram och tillbaka. Alltså det har man ju gjort, men det är ju för att man inte... man bryr sig inte så jävla mycket. Så här, ja, han kanske är bra på någonting som jag uppskattar.
Men sen är det ju också så här... Och det här har vi pratat
om. Jag hade ju aldrig skaffat barn med en sån här kille. Aldrig.
Nej, exakt. Ja. Och sen är det ju... vi har ju den här andra saken som vi har tagit upp så många gånger förut. Det här att har hon... alltså det som hon upplever är... en så här genuin kärlek till honom och en längtan efter bekräftelse. Är den, så att säga, är det en sund känsla? Är det kanske ett annat... alltså, hon kanske blandar ihop det med något bekräftelsebehov från barndomen eller daddy issues eller någonting. Alltså, det ska man ju också ta med i liksom beräkningen, att du vet, man kan ju, alltså jag har ju själv, alla har väl ibland upplevt att man har nästan blivit lite besatt av en person, och man tror att man är kär. Man bara, jag måste ha den här människan, hon hör inte av sig, och man blir så här helt liksom, man tappar förståndet.
Absolut. Absolut.
Och sen när man har kommit ur den där jävla liksom bubblan, man bara, vad shit, vad fan var det där?
Gud,
ja. Och det kan ju bero på massa olika saker. Det kan ju bero på att man har gått ur en jobbig separation, att man är lite så här skör och liksom har extra mycket bekräftelsebehov och behöver kärlek eller någonting. Det kan ju ha med att man har en osund relation till sina föräldrar, om man är tjej, till sin pappa, att man kanske inte har blivit bekräftad på ett bra sätt, så att man söker osund bekräftelse hos andra killar liksom. Det finns ju massa
olika saker. Måste bara, jag vill bara flika in och bara säga att det är en av de mest fantastiska känslorna när man vaknar upp en morgon och hjärnan har tagit kommandot över ens hjärta, och man bara så här, helt plötsligt så bara är allting så jävla solklart. Man bara, han gjorde det här, han behandlade mig så här, han sa det här, han, och bara så här, vad fan har jag gått runt och varit kär i? Är jag helt jävla dum i huvudet? Och så bara går man vidare i livet och så glömmer man det där aset. Alltså det är så jävla...
ja, det är en otrolig lättnad. Kan inte du skicka ett sms och skriva vem den är?
Jo.
Skriv sms då, vem den där killen är.
Killen?
Ja, som vi pratar om, som du säger. Du sa att du visste ju.
Nej, det är en tjej som har skrivit.
Ja, men hon skriver ju om en kille. Du sa att du visste
en kille. Nej, killen? Nej, absolut inte. Jag vet inte vem tjejen är. Men vem
är hon då?
Ja, men vad fan, kan jag inte bara säga det när vi har lagt på? Vi har pratat klart om det.
Ja, men jag vill veta det nu, om jag kan, så att jag förstår vad det är vi har pratat om.
Men du, jag har ingen aning om att ni någonsin har träffat. Så att jag blir...
Jag skriver ett sms.
Jag gör det nu. Men jag tror inte att du har... Så, har du träffat den här människan?
Men hon skrev ju det, men det såg jag att det stod där.
Jaha! Ja, men jag vet inte om ni någonsin... Vad skulle ni ha träffat?
Vad gör den här människan?
Nu vet jag vart ni har träffats. Gud, det här är riktigt bra podd. Vi sitter och skriver sms till varandra.
Ja, men det är ju för att vi inte ska råa. Alltså, så skulle vara så typiskt om vi så här...
Ser du?
Aha.
Alltså, du har träffat henne vid ett tillfälle. Ja, men...
Okej. Ja, då är jag med. Nej, men alltså, exakt. Så det är ju... Det gäller ju att förstå sig själv och sina känslor och förstå när man befinner sig i en, så att säga, positiv eller negativ spiralrelation. Och sen hur man ska ta sig ur.
Yes.
Hinner vi en till?
Nej, det gör vi absolut inte. Nej. Vi har hållit på i 50 minuter och...
Men vadå, du sa någonting. Vad är det som är så rätt att det blir lätt för dig nu då? Som du inte har berättat här i podden för alla den här
Nej, jag pratar ju inte om mitt privatliv som du kanske har märkt den senaste åren. Men, nej, men just nu hänger jag med en ruggigt jävla sund snubbe. Alltså han är så sund och förnuftig och enkel och härlig och glad och tydlig. Och,
så gammal. Det är bara,
han är gammal. Det kanske är det då. Han är, vad är han, 40? Han är ett år äldre än mig.
Ändå. Jag är ett
han är, ja precis, så han är ett år yngre än dig. Han är
76.
Ja, han är 76. Han är, nej, han är värsta gentlemannen. En
som mörk heter... eller ljus?
Mörk.
Mm.
Eller ja. Nej, så det är ingenting som, men min spådam sa ju det till mig.
Säg din spådam. Kan vi prata om din spådam innan vi lägger på?
Vadå, vad menar du?
Ja, men vad är det någonting som stämmer? Eller vad jag menar...
allting stämmer som hon säger.
Stämmer allting?
Ja. Men hon sa ju det till mig att jag måste börja liksom... Jag måste ju ändra på killar som jag väljer att släppa in i mitt liv eftersom... om jag vill ha en relation. Alltså det är inte heller så här. Så fort jag träffar någon som är verkligen en riktigt jävla bra kille, då blir jag ju på en gång så här: Åh nej, panik. Jag har ju världens bästa liv, jag vill ju vara singel. Det är ju så jävla roligt. Jag trivs ju bäst som singel. Men såklart, man kan ju inte förhindra och stoppa saker. Alltså, allting händer, och allting händer av en anledning. Och man får ju bara så här, go with the flow och sådär.
Men alltså, det som jag ser utifrån mitt perspektiv med erfarenhet av dig alltid, det är ju att du har det här svart eller vitt. Alltså det är ju det, det är antingen all in åt något håll. Alltså du skulle ju försöka hitta någon slags balans i den tillvaron, tänker jag.
Ja, absolut. Och det, så är det ju nu med... Alltså, den här killen jag träffar nu är ju verkligen så här... Vi är ju supertydliga båda två. Att det är ju inget snack om att bli ihop, citat, på riktigt. Så här, börja, du vet, så här, flytta ihop. Eller, alltså, det kommer aldrig hända. Där är jag ju helt liksom... Så jävla säker på att jag kommer att fortsätta leva mitt liv som jag gör nu... I min lägenhet med mina barn. I alla fall tills att barnen flyttar ut. Men du vet, då snackar vi ändå så här. De närmsta 15 åren kommer jag ju leva som jag gör.
Ja, men det är
och sen
ju jävligt.
Sen är det väl klart att det är så här. Ibland kan ju jag må bra av att ha perioder där jag träffar en kille på den lilla fritiden jag har, som jag liksom har en kärleksrelation. Jag måste ju alltid ha en kärleksrelation med någon. Jag är ju en liksom... junkie för närhet och intimitet. Ja, jag behöver ju det. Alltså jag blir ju en liksom
du blir grinig om du inte får göka. Men,
ja, gud ja, det är lika viktigt för mig som alla andra Freuds behov i den här pyramiden, så att det måste jag. Och då är väl frågan så här, ja, ibland har man perioder när man träffar, alltså så här, jag har ju också jonglerat 4 eller 5 snubbar samtidigt och garvat och tyckt att det har varit så här kul och spännande och liksom, men sen så är det klart att det är ju skitmysigt att ha en som man träffar, för då kan man ju liksom utveckla relationen på ett annat sätt och utveckla liksom allt möjligt och så att ja, nu ska vi ses ikväll till exempel. Och då ska jag... Och jag älskar ju det där. Jag älskar ju när en kille som jag tycker om ska komma hem till mig på en liksom barnfri vardag. Alltså, jag älskar det så mycket. Jag kommer verkligen på mig själv hur mycket jag njuter av och bara så här, idag är min första barnlediga dag. Hur jag säger slutar jobbet, jag går till systemet, jag köper dyra, fina, skitbra vin, så här rödvin. Och står och snackar länge med killen på systemet och får så här bra tips. Och att det blir så här, det är så jävla mysigt. Jag får så mycket, ja,
men det är kvalitet.
Ja, och sen bara gå vidare till ICA:n som jag älskar och bara stå och snacka länge med dem i färskdisken och bara, ska jag köra på marulken eller torskryggen och vad ska jag för tillbehör? Så är det alltid någon så här...
Vad, du vill inte ha kött?
Jo, men jag lagar ju allt möjligt. Alltså, kött.
Men kött vill han ju ha.
Ja, men alltså, nu har jag ändå lagat fisk till han 2 gånger och han har varit väldigt positivt överraskad och tyckt att det har varit fantastiskt.
Men då är
det
dags för kött, rött och kött.
Ja, ja, men jag älskar ju att laga fisk. Det jag älskar det. Nej, men nu, du vet, så träffar man någon så här härlig, lite äldre kvinna som står där och hänger och bara, du, ursäkta, får jag lägga mig i? Jag tycker minsann att du ska göra den här marulken så här och inte så där. Och så köper du lite amandamdam potatis, för det är den enda som passar, som gifter sig
gud,
fint
och
med.
Gud, och gud, nu får du tänka hur det här uppfattas i den liksom vanliga världen utanför tullarna, när du står där med någon pälsklädd Östermalmskärring och pratar om marulk och folk sitter hemma och gråter för det är elräkningar.
Men alltså, man har olika intressen och jag står i regn och slask och tittar på fotbollsmatcher och håller på och roddar alla mina ungar. Och under barnfria veckan så käkar vi bara liksom broccoli och falukorv och köttbullar, och mina barn är totalt ointresserade av att jag lagar någon flådig middag åt dem. Så att när jag då är barnfri och får tillfället att laga en middag till en person som jag tycker mycket om, som jag vet att det blir som ett så här, alltså det blir som det är så mycket mer än bara en middag liksom.
Nej, jag fattar precis vad du menar. Alltså, jag
älskar det, älskar det. Så jag kommer hem med de här fantastiska råvarorna, de här 2 vinflaskorna, och bara så här, till ett helt nystädat hem, för jag ser alltid till att jag får det liksom städat och fixat och nybäddade sängkläder, och bara tänder upp så stearinljus i hela lägenheten, tänder en brasa, sätter på min Julia playlist med bara så här behaglig, härlig 90-talsmusik som jag kan sjunga med till. Alltså, snälla rara. Det är liksom det bästa som finns.
Ja, ja, nej, men jag fattar precis vad du menar. Jag tänker ju mycket på det själv utifrån att jag har en distansrelation, får man ju säga, där Julia är i Marbella. Alltså just det här att jag tror verkligen inte... Alltså, även hur mysigt den är. Men jag, alltså, du har ju också många kompisar som har så här... Du vet, de har separerat, träffat någon ny. Ja, det första de gör, ta med fan, är att flytta ihop.
Nej, dårskap.
Men det är dårskap att man väljer att göra det i någon slags... Det, alltså, jag tycker att det är tämligen obegripligt. Liksom.
Jag kan ju förstå, jag med. Oh,
om man inte ska liksom verkligen ska skaffa... Men vad... Alltså, nu ska vi inte ta upp några namn där. Men vi har ju några sådana som bara så här... Åh, de bara... kasta sig in i varandras liv liksom, för att det du pratar
Nej,
och beskriver...
Plötsligt ska man hämta hans barn på dagis och skola och sitta och göra läxor. Ja, men snälla röra, nej tack.
Nej, men jag bara tänker, hela det scenariet som du beskriver så här fint och poetiskt, hur du går där och spankulerar och liksom kollar in lite mat, råvaror och köper vin. Alltså, tänk dig då att ni då skulle ha liksom vaknat i morse med hans unga, dina unga, stressigt som fan, bilen har fått böter, och sen ska man liksom koppla på någon så här, och så, du vet, och så ska man liksom så här vrida om hela den stämningen till och bara, jag köpte lite marur. Du vet, så först har man bråkat. Du, jag köpte lite marulk med lite så här dillpotatis. Och han bara, håll käften. Och liksom.
Nej, men den här härliga kvinnan också. Hon lärde ju mig hur, att man ska fritera persilja också till marulken. Och det var bara... Allt var bara... Alltså, jag njöt så mycket av det här samtalet vi hade. Jag, den här kvinnan och han i färskdisken. Alltså, vi stod länge och bara pratade. Och jag berättade om min kväll och att jag skulle ha en... en kar som skulle komma över. Och de bara, jag uppskattar inte den här middagen nu. Då jävla får du kasta ut den. Och så skrattar vi. Och alltså det är så här mysigt på en liksom. Det är kontrasten till att stå och dansa till Veronica Maggio på Spy Bar 04:30. Det är det jag älskar med mig själv, med mitt liv. Det är därför jag tror att jag mår så väldigt bra. För att jag ger mig själv ett otroligt spann av olika saker, förstår du? Att man i min ålder, att jag har den lyxen att jag kan unna mig själv att leka 20-åring, leka 50-åring och leka mig själv. Alltså det är som att,
vilken ålder är du när du ligger med din kille ikväll? Vad leker du då?
Nej, men jag är alltid en mogen kvinna när jag ligger med vem jag ligger med.
Mm.
Och det har ju att göra med att jag är ju väldigt självsäker. Alltså när man är ung så ligger man ju ofta och tänker på, syns den där celluliten nu? Måste jag dra in magen här? Hur ser jag ut i den här vinkeln? Gör jag rätt? Är det här bra? Allt det där släpper ju äldre man blir. Och desto mer trygg man blir i sig själv, desto mer kan man ju bara så här slappna av och njuta. Och som du också alltid säger, och bara fokusera på så här, det är det här vi ska göra här och nu, du och jag. Inte tänka på vad vi har för liksom möjliga skavanker. Inte för att jag har så många, men de få som finns, de har jag slutat tänka på.
Apropå skavanker, jag gjorde lite som du. Det var ju någon gång som du kollade på något program tillsammans med Stangen eller någon. Var det inte det? Ni liksom så här. Alltså, du och Stangen skulle ju kolla på något tv-program samtidigt en gång. Kommer du ihåg att du berättade det? Och det där, så jag och Julla skulle ju kolla på Kim Kardashians då, liksom, så kollar vi samtidigt så att man kan typ umgås lite. Men ett stort problem har jag noterat med alla de här icke-skavankerna. Det är ju när de gråter med all den här botoxen. De ser rätt roliga ut alltså.
Gud, jag har inte tittat på Kardashians.
Men det har kommit ett nytt avsnitt. Det är så spännande. Och Tristan har ju gjort två tjejer gravid samtidigt. Och det är liksom det är värsta pådrag. Ja, men det är okay. Så mycket drama. Alltså. Men det är faktiskt.
Jag har på min to-do att sätta igång, och jag ska göra det nu när jag är barnfri, börja titta på nya säsongen av Handmaid's Tale. Jag är så jävla taggad.
Den var du helt besatt av, kommer jag ihåg.
Ja, och nu har jag, tror att jag har missat säkert 3-4.
Men vänta,
eller så,
det är väl när de håller i varandra alltså, den som är lite så här psykisk, hon bor hemma hos den där familjen och,
ja, de
och hon ska föda barn. Tvångsvåld
typ tar kvinnor för att de ska föda upp barn åt rika familjer som.
Och så går de runt med så här små hattar. Jag vet inte, man får lite ont i magen och den där.
Det får man verkligen. Det är värsta råångestserien. Men den är otrolig. Den är otrolig. I vilket fall som helst. Tacka vet du, Kim Kardashians stela ansikte.
Jag menar ju bara att när du säger att du inte har några skavanker så är det ju, alltså den här botox-grejen. Alltså när man gör för mycket ingrepp i ansiktet som Kim Kardashian och alla de har gjort, och så när de ska gråta så blir de ju alltså det ser helt sjukt ut.
Du, med de orden så poddar vi nästa gång. Då sitter jag i solen och njuter av min lägenhet i Marbella.
Fy fan vad härligt. Vi hörs, och ni som lyssnar, ni fortsätter att skicka era frågor till binkets@relationspodden.com.